Kapitel 3. En solfjäder av färger, sidan 139. Mert visste inte om han skulle svära eller gråta. Nu när soldaterna var borta och han snart skulle lämna Ibodrar bakom sig, verkade det inte finnas någon anledning för tärningarna att sätta igång. Men å andra sidan brukade han aldrig se någon anledning förrän det redan var för sent. Det som var på väg kunde ligga flera dagar in i framtiden, eller bara en timme. Men hittills hade han aldrig lyckats räkna ut i förväg vad det var. Det enda som var säkert var att någonting viktigt eller ödesdigert skulle hända och att det inte skulle gå att undvika. Ibland, som den där natten vid porten, förstod han inte vad som fått tärningarna att börja rulla ens sen de hade stannat. Det enda han egentligen visste var att hur nervös och stirrig han än blev av tärningarnas rullande, så ville han aldrig att de skulle sluta när de väl hade satt igång. Men det gjorde de. Det gjorde de alltid, förr eller senare.
Hur är det fatt, Matt? Sa Oliver.
De där tjornsen kan inte få tag på oss. Han försökte låta bister och övertygad, men det fanns en antydan till fråga i hans röst. Matt insåg att han hade stått och stirrat rakt ut i luften. Egernin såg på honom under rynkade ögonbryn medan hon tankspritt plockade med peruken, uppenbarligen arg över att han ignorerade henne. Domon såg tankfull ut och Mert kunde slå vad om att han grunnade över ifall han borde bli upprörd å Egernins vägnar. Till och med Thera kikade på honom genom tältöppningen. Och hon brukade alltid försöka hålla sig utom synhåll för Egernin. Han kunde inte förklara för dem. Bara någon med gröt istället för hjärna skulle tro att han fick varningar av tärningar som ingen kunde se. Eller kanske någon som var märkt av kraften. Eller av den svarta. Han var inte angelägen om att folk skulle tro något av detta om honom. Och dessutom kunde det bli som den där natten vid porten igen. Nej, det här var en hemlighet han inte kunde avslöja. Hur som helst skulle det ändå inte göra någon nytta. De får aldrig tag på oss, Oliver. Inte dig och mig inte. Han rufsade om Olivers hår och pojken gav honom ett brett flin. Så lätt var det att återställa hans tillförsikt. Inte så länge vi håller ögonen öppna och tänker på vad vi gör. Glöm inte att det går att hitta en väg ut ur varje knipa om man bara håller tanken och blicken skarp. Men gör man inte det snubblar man snart över sina egna fötter. Oliver nickade allvarligt, men Matt hade egentligen ämnat påminnelsen åt de andra. Eller kanske sig själv. Ljus, det gick inte gärna att vara mer på sin vakt än de redan var. Bortsett från Oliver, som tyckte att allt sammans bara var ett storartat äventyr, hade alla varit på helspänn innan de ens lämnade staden. Gå nu och hjälp, Thera, som Julian sa till dig, Oliver. En skarp vindpust skar rakt genom Mats rock och fick honom att huttra. Och ta på dig din rock, det är kallt, till och han när pojken kröp förbi Thera och in i tältet. Strax började det höras prassel och skrap där inifrån som vittnade om att Oliver var i full gång, med eller utan rock. Men Thera satt fortfarande hopkrupen i tältöppningen och tittade på Matt. Det verkade som om ingen annan än Matt Cawthorn brydde sig det minsta om ifall pojken frös ihjäl. Så fort Oliver försvunnit tog Egernin ett par steg närmare Matt. Hennes händer var tillbaka på höfterna och han stönade tyst. Nu ska vi göra upp våra affärer, mäster Cawthorn, sa hon med hård röst. Nu. Jag tänker inte låta vår resa sluta i skeppsbrott för att du ger kontraorder. Det finns ingenting att göra upp, sa han. Jag har aldrig varit din underhuggare och så var det med den saken. På något sätt lyckades hennes min bli ännu hårdare. Vilket med all önskvärd tydlighet visade att hon inte delade hans syn på saken. Kvinnan var ihärdig som en huggsköldpadda. men det måste finnas något sätt att bända loss hennes käkar från hans ben. Bränna honom om han ville vara ensam med tärningarna som rullade i hans huvud. Men det var ändå bättre än att behöva lyssna på dem medan han grälade med henne. Jag tänker gå och träffa Chuan innan vi ger oss av. Orden trillade ut genom hans mun innan han ens hade dem klara i sitt medvetande. Han insåg att de hade legat där en god stund och sakta tagit form. Blodet försvann från Eganins ansikte så snart Chuans namn lämnade hans läppar och han hörde ett pip från Thera, följt av ljudet från tältfliken när hon drog igen den med en smäll. Den forna panarken hade tagit till sig åtskilliga shonshanska seder under sin tid som Sharoths egendom och lagt sig till med många av deras tabun. Eganin var emellertid gjord av hårdare virke. Varför? Frågade hon barskt. I nästan samma andetag fortsatte hon, ängslig och rasande på samma gång. Du får inte kalla henne så. Du måste visa respekt. Hårdare i vissa avseenden. Märt flinade, men hon verkade inte förstå skämtet. Respekt. Det var inte direkt något prov på respekt att trycka en munkavel i munnen på någon och rulla in henne i en vävnad. Det skulle inte förändras för att han började kalla Chuan för storförstinna eller någonting sånt. Eganin och sin sida pratade hellre vitt och brett om att befria Daemoner än hon ens nämnde Chuan. Om hon kunnat låtsas att bortförklarandet aldrig hade ägt rum skulle hon ha gjort det. Och även om det inte gick försökte hon. Ljus, hon hade försökt att ignorera det när det ägde rum. Enligt hennes sätt att se bleknade alla andra brott hon kunde ha begått till intet vid sidan av detta. För att jag vill prata med henne, sa han. Och varför inte? Förr eller senare måste han göra det. Nu hade folk börjat röra sig längs den smala gatan. Halvklädda män med skjortan hängande utanför byxorna och kvinnor med håret fortfarande invirat i handdukar efter natten. Några ledande hästar medan andra så vitt han kunde avgöra bara drev omkring. En senig pojke lite större än Oliver gjorde handvolter på vägen överallt där det fanns plats mellan människorna. Antingen övade han eller så lekte han bara. Den sömnige mannen i den djupgröna vagnen hade fortfarande inte visat sig. Lukas magnifika kringresande föreställning skulle inte resa kring på flera timmar än. Det var gott om tid. Du kan följa med om du vill, föreslog han med sin allra oskyldigaste röst. Det här borde han ha tänkt på förut. Hans inbjudan fick Eganin att bli stel som en pinne. Det verkade knappast möjligt att hon skulle kunna bli ännu blekare i synen, men nu försvann ytterligare en nyans. Du måste visa henne tillbörlig respekt, sa hon hest och höll i det knutna hucklet med båda händerna som för att försöka trycka ner den svarta peruken i skalpen. Cornbale, jag vill försäkra mig om att mina saker är ordentligt packade. Dermon dröjde kvar när hon snodde runt och skyndade iväg genom trängseln utan att se sig om. Och Matt iakttog honom vaksamt. Han hade vaga minnen av en flykt med Dermons flodskepp som han varit med om en gång, men de var verkligen vaga. Thom stod på vänskaplig fot med Ilianaren, vilket talade till dennes fördel. Men Dermon var Eganin lojal in till döden. Redo att ställa sig bakom henne i allt, ända ner till att tycka illa om Julian. Matt litade inte mer på honom än på henne. Eganin och Dermon strävade mot sina egna mål. Mål som inte var beroende av att Matt Cawthon kom helskinnad undan. Han betvivlade att mannen litade på honom heller för den delen. Men för tillfället hade ingen av dem båda mycket att välja på. Ödet stinger mig, muttrade Dermon och kliade sig i stubben över vänsterörat. Vad det än är du har i kikaren så är du ute på djupt vatten. Jag tror att hon är av segare virke än du räknar med. Eganin, sa Matt vantroget. Han såg sig hastigt om för att se om någon i gränden hade uppfattat vad han sagt. En del sneglade åt honom och Domon när de gick förbi, men ingen dröjde med blicken. Luca var inte ensam om att vilja lämna en stad där publikflödet hade torkat ut, och blixtarna som lyste upp hamnen i natten fanns kvar i färskt minne. De skulle kanske ha flytt den där första natten allesammans och lämnat Matt utan någonstans att gömma sig om inte Luca hade övertygat dem om att de borde stanna. Det utlovade guldet hade spett på Lucas övertalningsförmåga ytterligare. Jag vet att hon är segare än ett par gamla stövlar, Domon, men jag bryr mig inte om gamla stövlar. Det här är inte något förbannat skepp och jag tänker inte låta henne ta befälet och förstöra allting. Domon gjorde en min som om Matt var fullständigt imbecill. Flickan, kar. Tror du att du skulle kunna vara så lugn om någon rövade bort dig mitt i natten? Vad det än är du har för idéer med ditt galna prat om att hon skulle vara din hustru, så ska du nog vara försiktig så att hon inte gör dig ett huvud kortare. Jag spelade bara dum, muttrade Mert. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag tappade koncepterna ett ögonblick. Jo då, det hade han sannoliken gjort. Att få veta vem Chuon var medan han höll på och brottades med henne skulle bränna honom ha fått en trolllock att tappa koncepterna. Domon grymtade tvivlande. Nåja, det var väl knappast den bästa historia Mert någonsin hade kokat ihop. Bortsett från Domon verkade det dock som om alla som hört honom pladdra godtog hans förklaring. I varje fall trodde Mert det. Egernin slog kanske knut på tungan vid blotta tanken på Chuon, men hon skulle nog ha haft åtskilligt att säga honom om hon trott att han menade allvar med det han sagt. Förmodligen skulle hon ha understrukit sina ord genom att sätta en kniv mellan rebenen på honom. Ilianen tittade åt det håll som Egernin hade försvunnit och skakade på huvudet. Försök att hålla din tunga i styr framöver. Leilwin får nära på ett anfall varje gång hon tänker på vad du sa. Jag har hört henne muttra för sig själv och du kan lita på att flickan själv inte tar lättare på saken. Om du spelar dum med henne blir vi kanske alla huvudet kortare. Han gjorde en talande gest med fingret över halsen och nickade kort innan han banade sig väg genom trängseln efter Egernin. Mert följde honom med blicken och skakade själv på huvudet. Chuon seg. Förvisso var hon de 9 månadernas dotter och allt det där. Och när de fortfarande var kvar i Terrasin-palatset och han trodde att hon bara var ännu en shonshansk adelsdam med näsan i vädret, hade hon bara behövt titta på honom för att göra honom alldeles nervös. Men det var bara för att hon hela tiden dök upp där han inte väntade sig. Det var allt. Seg. Hon såg ut som en docka av svart porslin. Hur seg kunde hon vara? Du hade fullt sjå med att hindra henne från att knäcka näsan på dig. Och kanske inte bara näsan, påminde han sig. Han hade nogsamt undvikit att upprepa det som Domon kallat för hans galna prat. Men sanningen var den att han skulle gifta sig med Chuon. Tanken fick honom att sucka. Han visste det lika säkert som om det varit en profetia, vilket det på sätt och vis också var. Han kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig hur ett sådant giftermål skulle kunna äga rum. Det var synbarligen helt omöjligt och han skulle inte fälla några tårar om det visade sig vara just omöjligt. Men det visste han att det inte skulle vara. Varför i själva domesvalget skulle han alltid råka i lag med kvinnor som antingen drog kniv mot honom eller försökte sparka skallen av honom? Det var inte rättvist. Han tänkte gå raka vägen till vagnen där Chuon och Seleucia hölls fångna, bevakade av Chetal Annan. Värdshusvärdinnan kunde få en sten att verka mjuk, så en bortskämd adelsdam och hennes kammartjänarinna borde inte ställa till några svårigheter för henne. särskilt inte som en av rödarmarna ständigt stod på vakt utanför. Än så länge hade de i varje fall inte ställt till med någonting. I så fall skulle han ha fått höra om det. Men trots denna föresats verkade hans fötter före honom än hit, än dit, längs föreställningens vindlande gator. Alla var fyllda med folk och rörelse, breda såväl som smala. Män skyndade förbi med hästar som dansade och stegrade sig efter att ha stått orörliga för länge. Andra människor tog ner tält och packade lastvagnarna eller hivade ut bylten, mässingsbeslagna kistor, tunnor och behållare av alla storlekar och modeller ur de husliknande vagnarna som hade stått där i flera månader. Lastade delvis ur dem så att allt kunde packas om för resan, medan någon annan redan var i färd med att spänna för draghästarna. Det var ett konstant oväsen. Hästar gnäggade. Kvinnor ropade efter sina barn. Barn grät över borttappade leksaker eller tjoade bara för nöjes skull. Karar svor över den som varit på deras seldon eller lånat något verktyg. En akrobattrupp bestående av smala men muskulösa kvinnor som brukade göra repkonster hängande i långa pålar hade omringat en av hästskötarna och stod nu och viftade med armarna och gastade för sina lungors fulla kraft utan att någon lyssnade. Mert stannade upp ett ögonblick för att försöka lista ut vad det var de grälade om, men kom fram till att de inte visste det riktigt själva. Två män i bara skjortärmarna rullade runt på marken medan slagsmålet uppmärksamt bevakades av kvinnan som förmodligen var dess upphov. En slank sömmerska med het blick som hette Jamin. Men Peter kom och särade på dem innan Matt ens han lägga ett bud. Han var inte rädd för att träffa Tjuon igen. Självklart inte. Sen han placerat henne i vagnen hade han förvisso hållit sig undan, men bara för att hon skulle få tid att komma till ro. Det var allt. Fast lugn, det var vad Domon sagt att hon var, och det var sant. Bortrövad mitt i natten, utsläpad i stormen av folk som så vitt hon visste inte skulle dra sig för att skära halsen av henne. Och ändå hade hon varit den absolut lugnaste i hela sällskapet. Ljus, med tanke på hur upprörd hon var kunde det lika gärna ha varit hon själv som planerat alltsammans. Då hade det fått honom att känna sig som om en knivsudd kittlat honom mellan skulderbladen, och bara han tänkte på henne var kniven tillbaka igen. Och de där tärningarna rasslade vidare i huvudet på honom. Kvinnan lär knappast yrka på att få utbyta bröllopsseder här och nu, tänkte han och skrockade till. Men till och med han själv tyckte att det lät ansträngt. Och ändå fanns det inte bittersta orsak för honom att vara rädd. Han var bara på sin vakt, inte rädd. Må så vara att föreställningsområdet var stort som en större by, men det fanns en gräns för hur länge man kunde traska runt på en sådan yta innan man kom tillbaka till samma ställe igen. Snart nog. Allt för snart fann han sig stå och stirra på en fönsterlös vagn målad i en gredelinkulör som bleknat i solen, omgiven av tältduksövertäckta lastvagnar och inom synhåll för de sydligaste tjuderlinorna. Gödselsamlarvagnarna hade inte gjort sin runda denna morgon och lukten var stark. Vinden förde med sig en tung och dör från de närmaste djurburarna också. En frän lukt av björnar och stora kattdjur, och ljuset vet det var mer. På andra sidan lastvagnarna föll just en sektion av tältduksstängslet och en annan började själva när en grupp män drog upp förtöjningarna till pålarna som höll tyget uppe. Solen, nu halvt dold bakom mörka moln, hade hunnit drygt halvvägs till middagshöjd, men det var ändå för tidigt. Hörnan och Mertwin, två av rödarmarna, hade redan spänt för det första paret hästar framför den gredelina vagnen och var nästan färdiga med det andra paret. De var soldater som lärt sig disciplin i röda handen och skulle vara klara att ge sig ut på vägen, medan Lukas folk fortfarande försökte komma ihåg åt vilket håll hästarna skulle stå. Mert hade lärt röda handen att förflytta sig snabbt när det behövdes. Själv drog han fötterna efter sig som om han vadade i gyttja. Hörnan med sin befängda högtatuering på kinden såg honom först. Han spände fast en dragrem och utbytte en blick med Mertwin, en Carhanier vars pojkaktiga utseende inte motsvarade vare sig hans ålder eller hans svaghet för krogslagsmål. De behövde inte se så förvånade ut. Går allt som det ska? Jag vill komma iväg i god tid. Mert knuggade händerna mot kylan och kastade en besvärad blick på den gredelina vagnen. Han borde ha haft med sig en present, ett smycke eller blommor. Båda sorterna fungerade lika bra med de flesta kvinnor. Jo då, det går så bra man kan begära i snåd, svarade hörnan försiktigt. Inga skrik, inga rop, ingen gråt. Han sneglade på vagnen som om han inte riktigt trodde på det själv. Ju tystare desto bättre, om ni frågar mig, sa Mertwin medan han trädde en tum genom en ring i en av hästarnas seldon. Börjar kvinnan tjuta är det bara att ge sig av, om skinnet är en kärt. Och de här båda kan vi inte gärna lämna i vägkanten. Men han tittade också på vagnen och skakade klentroget på huvudet. Det fanns ingenting annat för Mert att göra än att gå in, så han gjorde det. Redan på andra försöket förmådde han klistra på sig ett leende och äntra de målade trappstegen som ledde till dörren i vagnens bakända. Han var inte rädd, men vilken idiot som helst skulle ha vett nog att vara nervös. Trots avsaknaden av fönster var det ljust i vagnen. Ljuset kom från fyra spegelförsedda lampor, och eftersom oljan i dem var av bästa sort gav de ingen härsken lukt. Fast med tanke på stanken utifrån skulle det ändå ha varit svårt att känna den. Han måste hitta en bättre plats för vagnen när de stannade nästa gång. En liten tegelugn med lucka och kokhäll av järn gav en behaglig värme efter kylan utomhus. Det var ingen stor vagn och varje tum av väggarna var täckt av skåp eller hyllor eller krokar att hänga kläder, handdukar och sådant på. Men det nerhissbara bordet var fastspänt uppe vid taket, så de tre kvinnorna i vagnen behövde inte precis trängas. De tre kunde inte gärna ha varit mer olika. Husmor Ernan satt på en av de två smala sängarna som var fastbyggda i väggen. Hon var en majestätisk kvinna med grå strimmor i håret och såg så uppslukad ut av broderiet hon hade i knät att man knappast kunde ta henne för en vakt. Hon hade en stor guldring i vardera örat och hennes bröllopskniv hängde i ett kort silverhalsband så att dess skaft med röda och vita stenar vilade i den smala, långa urringningen på hennes ibodariska klänning som var uppsydd i sidan så att flera lager under kjolar blottades. Ytterligare en kniv med långt krökt blad satt instucken innanför hennes skärp, men sådan var seden i Ibodar. Chertal hade vägrat att ta på sig någon sorts förklädnad, vilket Mert inte hade haft någonting att invända mot. Ingen hade någon anledning att leta efter henne, och det hade varit svårt nog att få tag på kläder till alla andra. Chelusia, en vacker kvinna med gräddvit hy, satt med korslagda ben på golvet mellan sängarna med butter uppsyn och ett svart huckle över sitt rakade huvud. I vanliga fall såg hon så värdig ut att husmor Ernan gav ett lättsinnigt intryck i jämförelse. Hennes ögon var lika blåa som Eganins och ännu mer genomträngande. Och hon hade ställt till med ännu mer rabalder än Eganin över att bli berövad resten av sitt hår. Hon tyckte illa om den mörkblå ibodariska klänningen som hon hade fått också och menade att den djupa urringningen var oanständig. men den dolde hennes identitet lika effektivt som en ansiktsmask. Få män som fick en skymt av Chelusias imponerande barm skulle kunna hålla blicken på hennes ansikte särskilt länge. Under andra omständigheter skulle Mert kanske själv ha avnjutit denna anblick en liten stund. Men nu fanns Chuan där, sittande på vagnens enda pall med en bok i skinnband i knät. Och han kunde knappt förmå sig att se på någonting annat. Hans tillkommande ljus. Chuan var liten, inte bara kort, utan nästan smal som en pojke. Och i den löst sittande bruna ylleklänning som han hade köpt av en av föreställningens kvinnor såg hon ut som ett barn i stora systers kläder. Inte alls en kvinna av det slag som han uppskattade. Särskilt inte med bara ett par dagars mörk hårstubb på huvudet. Om man bortsåg från det var hon dock faktiskt riktigt söt. På ett tillbakadraget vis, med sitt hjärtformade ansikte, fylliga läppar och ögon som ett par mörka, stilla kärnar. Detta fullständiga lugn gjorde honom nästan nervös. Inte ens en HD skulle förbli rofylld under sådana omständigheter. Och inte blev saken bättre av de förbannade tärningarna i hans huvud. Chertal har hållit mig informerad, sa hon med sval släpig röst när han drog igen dörren bakom sig. Han hade hört tillräckligt mycket Shonshen-mål för att kunna skilja på olika accenter. Chuons fick Eganin att låta som om hon hade munnen full med gröt, men allesammans talade långsamt och lite sluddrigt. Hon har berättat historien som du har spritt ut om mig. Leksak. Chuan hade envisats med att kalla honom det där när de fortfarande var i Terrasin-palatset. Då hade han inte låtit sig bekomma. Inte mycket i varje fall. Jag heter Mert, började han. Han såg aldrig var koppen i hennes hand kom ifrån, men han slängas ner på golvet i tid för att den skulle krossas mot dörren istället för mot hans huvud. Så jag är en tjänare, leksak. Om Chuons ton hade varit sval förut så var den som en bottenfrusen sjö nu. Hon höjde knappt rösten, men den var hård som is också. Hennes ansiktsuttryck skulle ha fått en domare vid en mordrättegång att se lättsam ut. En tjuvaktig tjänare. Boken gled ner från hennes knä när hon ställde sig och böjde sig ner för att lyfta upp den lockförsedda vita pottan. En trolös tjänare. Vi behöver den där, sa Chelusia undfallande och tog det bukiga kärlet ur Chuons händer. Hon ställde försiktigt pottan åt sidan och satte sig på huk vid Chuons fötter. Nästan som om hon var beredd att kasta sig över Mert, hur skrattretande det än var. Fast just då var det inte alls särskilt svårt att hålla sig för skratt. Husmor Ernan sträckte upp handen mot en av de kantförsedda hyllorna ovanför sitt huvud och räckte Chuon en ny kopp. De här har vi gott om, mumlade hon. Mert gav henne en indignerad blick, men det syntes en road glimt i hennes hasselbruna ögon. Road? Hon skulle vakta de här båda. Det dunkade på dörren. Behöver ni hjälp där inne, ropade Harnan tvekande. Mert undrade vem av dem det var han ropade till. Vi har full kontroll över situationen, ropade Chertal tillbaka, samtidigt som hon lugnt förde brodyrnålen genom tyget i sybågen. Man kunde ha trott att det inte fanns någonting som var viktigare än sömnaden. Fortsätt med ditt du, och söla inte. Kvinnan var inte från Ibordar, men hon hade sannligen lagt sig till med traktens seder. Efter en kort stund hördes tunga steg försvinna ner för trappan. Hörnan hade visst också varit i Ibordar för länge. Chuan vred den nya koppen mellan händerna som om hon studerade blomstermönstret i glasyren, och hennes läppar kröktes i ett leende som var så litet att det nästan kunde vara sprunget ur Mats fantasi. Hon var mer än söt när hon log. Men det var ett sånt där leende som betydde att hon visste någonting som han inte visste. Han skulle få krupp om hon fortsatte med det. Jag tänker inte låta folk tro att jag är en tjänare, leksak. Jag heter Matt, inte det där andra, sa han medan han reste på sig och prövade höften. Till hans förvåning gjorde den inte mer ont sedan den slagit i golvplankorna. Chuan höjde ett ögonbryn och tog koppen i ena handen. Jag kunde inte gärna säga till folket här att jag hade rövat bort de 9 månadernas dotter, sa han uppgivet. Stor först innan Chuan, bondtölp, sa sig Lucia skarpt. Hon är under slöjan. Slöjan. Chuan hade burit slöja i palatset, men inte sedan dess. Den lilla kvinnan gjorde en graciös gest. En drottning som nådigt gjorde en nobel eftergift. Det saknar vikt, sa Lucia. Han är ännu okunnig. Vi måste lära upp honom. Men du ska ändra på din historia, leksak. Jag går inte med på att vara en tjänare. Det är för sent att ändra på någonting nu, sa Mert med ett öga på koppen. Hennes händer såg bräckliga ut nu när de långa naglarna var avklippta. Men han mindes hur snabba de kunde vara. Ingen begär att du ska vara en tjänare. Luca och hans hustru visste sanningen, men för alla andra skull måste det finnas något skäl till att Chuan och Chelusia hölls instängda och under bevakning i den här vagnen. Den perfekta lösningen hade varit att låta dem föreställa ett par tjänsteflickor som varit på väg att bli avskedade för stöld och som hade tänkt förråda sin matmors flykt med sin älskare. Mert hade i varje fall tyckt att det var perfekt. För folket i Lucas sällskap hade det bara ökat på det romantiska skimret. Han hade trott att Egernin skulle sätta tungan i halsen när han förklarade det hela för Luca. Hon hade kanske vetat hur Chuan skulle ta det. Ljus. Han önskade nästan att tärningarna skulle stanna. Hur skulle man kunna tänka med detta eviga rasslande i huvudet? Jag kunde inte låta dig vara kvar och slå larm, fortsatte han tålmodigt. Det var sant, i och för sig. Jag vet att husmor Ernan har förklarat det för dig. Han funderade på att säga att det varit hans nerver som fått honom att babbla om att hon var hans hustru. Hon måste tycka att han var en fullständig narr, men kom fram till att det var bäst att inte föra det på tal igen. Det var bara bra om hon var beredd att låta saken bero. Jag vet att hon redan har sagt det här, men jag lovar att ingen ska göra dig illa. Vi är inte ute efter någon lösen. Vi vill bara komma härifrån med våra huvuden i behåll. Så fort jag kommer på hur jag ska kunna skicka hem dig välbehållen så ska jag göra det. Det lovar jag. Till dess ska jag se till att ni har det så bekvämt det går. Du får helt enkelt stå ut med det andra. Det blixtrade i Chuans stora mörka ögon. Värme blixtrade på en natthimmel. Men hon sa, det verkar som om jag får tillfälle att se vad dina löften är värda, leksak. Vid hennes fötter väste sig Lucia som en katt någon hällt en spann vatten över och vände upp ansiktet som för att protestera. Men Chuan gjorde en liten rörelse med vänsterhanden varvid den blåögda kvinnan rodnade och teg. Det sanna blodet använde någonting som liknade spjutjungfrunas handspråk för att kommunicera med sina närmaste tjänare. Mert önskade att han förstått signalerna. Svara mig en sak, Chuan, sa han. Han tyckte sig höra Chertal mumla idiot. Chelusias käkar spändes och en farlig gnista tändes i Chuans ögon. Men brände honom om han tänkte bevärdigade henne några titlar så länge hon envisades med att kalla honom för leksak. Hur gammal är du? Han hade hört att hon bara var ett par år yngre än han. Men när han såg henne i den där säckliknande klänningen verkade det helt omöjligt. Till hans förvåning förvandlades den farliga gnistan till en öppen låga. Inte bara värmeblixtar den här gången. Han borde ha förkolnats på fläcken. Chuan sköt tillbaka axlarna och rätade på sig i sin fulla längd. Så mycket det nu var. Han betvivlade att hon kom längre upp än 5 fot utan att stå på tå hur mycket hon än sträckte på sig. Min 14:e sanna namndag inträffar om 5 månader, sa hon med en röst som var långt ifrån kall.
Sanningen var att dess hetta borde ha kunnat värma upp vagnen bättre än tegelugnen. Han kände ett ögonblick av hopp, men hon var inte färdig.
Nej, just det. Ni behåller era födelsenamn här. Vilket betyder att det blir min 20:e namndag. Är du nöjd, leksak? Var du rädd att du hade rövat bort ett barn?
Det sista ordet nästan väste hon fram.
Mert viftade förbrilt med handen framför sig för att avfärda blotta tanken.
När en kvinna började väsa som en kokande tekittel gjorde varje man med någonting i huvudet sitt bästa för att snabbt få henne att svalna. Hon grep så hårt om koppen att senorna stod ut på handryggen och han ville inte riskera att slå höften i golvet igen. Vid närmare eftertanke var han inte säker på om hon verkligen hade försökt träffa honom första gången. Hon var mycket flink med händerna.
Jag ville bara veta, det var allt.
20. Där försvann hans förhoppningar om att hon var för ung för att gifta sig på 3 eller 4 åren. Allt som kom mellan honom och hans bröllopsdag skulle vara välkommet.
Chuan betraktade honom misstänksamt med huvudet på sned, slängde sen koppen på sängen bredvid husmor Ernan och satte sig på pallen igen. Hon ordnade sin bylsiga yllekjol med samma omsorg som om den tillhört en balklänning av siden, men fortsatte under tiden att studera honom genom sina långa ögonfransar.
Var är din ring? Frågade hon uppfordrande.
Han drog ofrivilligt tummen över det finger på vänsterhanden där hans långa sigillring brukade sitta.
Jag har den inte alltid på mig.
Inte när alla i hela Terrasin-palatset visste att han hade den. Dessutom skulle den ha stuckit ut mot hans grova dagdrivarutstyrsel. Hur som helst var sigillet inte hans eget utan bara ett prov från en sigillsnidare. Men det var undligt hur mycket lättare handen kändes utan den. Allt för lätt. Och undligt att hon hade anmärkt på det också. Fast å andra sidan, varför inte?
Ljus, de där tärningarna fick honom att hoppa högt så fort någon nös.
Om det nu inte var hon som gjorde honom så nervös. En besvärande tanke. Han gjorde en ansats att sätta sig på den lediga sängen. Men Chelusia svängde sig upp på den så snabbt och smidigt att vilken akrobat som helst skulle ha blivit avundsjuk och sträckte ut sig med huvudet vilande i ena handen. Det fick hucklet att glida på sned, men hon rättade snabbt till det igen, hela tiden betraktande honom med en blick så stolt och kall att den kunnat tillhöra en drottning. Han tittade på den andra sängen. Men då la husmor Ernan ifrån sig broderiet och slätade ut sin kjol på ett demonstrativt sätt som tydligt visade att hon inte tänkte dela med sig en tum. Bränne henne, hon uppförde sig som om det var mot honom hon vaktade Chuon. Kvinnor skulle alltid gadda ihop sig så att en kar inte fick en ärlig chans.
Nåväl, än så länge hade han lyckats hindra Egernin från att ta över befälet. Och han tänkte sannoliken inte låta vare sig Chetal Annan, någon storbystad kammartjänarinna, eller den högst förnäma och vördnadsvärda storförstinnan, de 9 förbannade månarnas fördömda dotter, köra med honom. Fast han kunde inte gärna handgripligen fösa undan någon av dem för att få en sittplats. Istället lutade han sig mot ett väggskåp med små lådor vid fotänden av den säng som husmor Ernan satt på och försökte komma på vad han skulle säga. Han brukade aldrig ha några svårigheter med att konversera kvinnor, men nu var det som om det fördömda tärningsrasslet bedövade hans hjärna. Alla 3 tittade ogillande på honom. Det var nästan så att han hörde någon av dem säga åt honom att inte stå där och hänga, så han log. De flesta kvinnor tyckte att hans bästa leende var mycket vinnande. Chuan släppte ut ett långt andetag som inte alls lät som om hon låtit sig vinnas.
Kommer du ihåg Hökvinges öde, leksak?
Husmor Ernan blinkade förvånat och Chelusia satte sig upp på sängen med rynkad panna.
Vänd mot honom.
Varför skulle hon rynka pannan åt honom?
Tuun fortsatte bara att betrakta honom med händerna knäppta i knät, sval och samlad som en klok fru på soldagen. Mats leende kändes stelt. Ljus, vad var det hon visste? Hur kunde hon veta någonting? Han låg under den brännande solen med båda händerna mot sidan, försökte hindra det sista av sitt liv att rinna ut och undrade om det fanns någon mening med att hålla sig kvar. Det var ute med Aldershire efter den här dagen. En skugga dolde solen ett ögonblick. Sen satte sig en lång man i rustning på huk bredvid honom. Han höll hjälmen under armen och hade mörka, djupt sittande ögon och krökt näsa. Du kämpade väl mot mig idag, Culain. Idag och många dagar tidigare, sa den minnesvärda rösten. Vill du leva med mig i fred? Med sitt sista andetag skrattade han Arthur Hökvinge i ansiktet. Mert hatade att minnas hur han dog. Ytterligare ett dussintal möten fladdrade genom hans medvetande. Uråldriga minnen som numera var hans. Arthur Pendragg hade varit en besvärlig man att dra jämt med redan innan krigen började. Han tog ett djupt andetag och valde sina ord med omsorg. Det här var inte rätt tillfälle att börja babbla på gamla språket. Självklart inte, ljög han. En man som inte kunde ljuga övertygande klarade sig inte länge i kvinnors sällskap. Ljus, Hökvinge dog för flera tusen år sedan. Vad är det för konstig fråga? Hon öppnade långsamt munnen och ett ögonblick var han övertygad om att hon tänkte besvara hans fråga med en egen. En dum fråga, leksak, svarade hon istället efter en stund. Jag har ingen aning om var jag fick den ifrån. Spänningen i Mats axlar lossnade en aning. Naturligtvis, han var Taveren. I hans sällskap sa och gjorde folk saker som de aldrig skulle säga eller göra annars. Och det kunde vara rent nonsens. Inte desto mindre kunde sådana vilda skott vara besvärande när de träffade för nära målet. Mitt namn är Mert, Mert Cawthon. Tuun visade inga tecken på att ha hört honom. Jag kan inte säga säkert vad jag kommer att göra när jag kommer tillbaka till Ibordar, leksak. Jag kanske låter göra dig till Dacoval. Du är inte tillräckligt fager för att vara bägarbärare. Men det kanske ändå skulle roa mig att ha dig som det. Å andra sidan har du gett mig vissa löften. Så nu behagar det mig att också göra en utfästelse. Så länge du håller dina löften kommer jag varken att fly eller förråda dig på något sätt. Ej heller kommer jag att skapa split bland ditt följe. Jag skulle tro att det innefattar allt som behövs. Den här gången stirrade husmor Ernan på henne med öppen mun och Seleucia gav till ett uppbrakt strupljud. Men Tuun verkade inte märka att någon av dem fanns till. Hon betraktade honom bara uppmärksamt och väntade på en reaktion. Det kom ett ofrivilligt ljud ur hans hals också. Inte ett kvidande, bara ett ljud. Tuuns ansikte var slätt och outgrundligt som en sträng mask av mörkt glas. Hennes lugn var vansinnigt, men det här fick en lallande dåre att verka fullständigt tillräknelig. Hon måste vara tokig för att tro att han skulle tro på ett sådant erbjudande. Fast sanningen var att han trodde att hon menade vad hon sagt. Antingen det, eller så var hon en skickligare lögnare än han någonsin kunde hoppas bli. Återigen fick han den där obehagliga känslan av att hon visste mer än han. Det var förstås löjligt, men han kom inte ifrån det. Han svalde en klump i halsen, en hård klump. Ja, det räcker ju bra för din del, sa han i ett försök att vinna tid. Men Seleucia då? Tid till vad? Han kunde inte tänka när de där tärningarna dundrade runt i skallen på honom. Seleucia följer mina önskningar, leksak, sa Tuun otåligt. Den blåögda kvinnan själv rätade på ryggen och stirrade på honom som om hon var indignerad över att han kunnat tvivla på det. För att vara kammarjungfru kunde hon verkligen se farlig ut när hon ville. Mert visste inte vad han skulle säga eller göra. Utan att tänka spottade han i näven och sträckte fram den som om han erbjöd sig att avgöra ett hästköp. Era seder är rustika, sa Tuon torrt. Men hon spottade på sin egen handflata och tog hans hand. Sålunda är vårt avtal skrivet. Sålunda är överenskommelsen ingången. Vad betyder den där inskriften på ditt spjut, leksak? Den här gången kved han faktiskt. Och det var inte för att hon hade läst inskriptionen på gamla språket på hans Ashantarei. En sten skulle förbanna honom ha kvidit. Tärningarna hade stannat så snart han hade rört vid hennes hand. Ljus, vad var det som hade hänt? Det hördes en hård knackning på dörren och han var så spänd att han utan att tänka snodde runt och med en blixtsnabb rörelse trollade fram en kniv i vardera handen, redo att kasta dem mot vem det än var som kom in. Håll dig bakom mig, fräste han. Dörren öppnades och Thom stack in huvudet. Kapuschongen på hans mantel var uppdragen och Mert insåg att det regnade utanför. Med tjuon och tärningarna att tänka på hade han helt missat ljudet av regndroppar mot vagnstaket. Jag hoppas att jag inte stör, sa Thom och gned sig om den långa mustaschen med knogen. Det hettade i Mats kinder. Chertal hade stelnat med en blå tråd i brodyrnålen och det såg ut som om hennes ögonbryn försökte klättra upp till gässan. På kanten till den andra sängen satt Chelusia på helspänn och iakttog med stort intresse hur han lät knivarna glida tillbaka in i rockärmarna. Han hade inte trott att hon var den sortens kvinna som tyckte om farliga män. Det var en sorts kvinna man gjorde bäst i att undvika, för de brukade se till att mannen i fråga fick anledning att vara farlig. Han vände sig inte om och tittade på Tuon. Förmodligen stirrade hon på honom som om han härmat Lukas glädjedans på vagnskolvet. Bara för att han inte ville gifta sig betydde inte det att han ville att hans blivande hustru skulle tycka att han var en narr. Vad fick du veta, Thom? Frågade han bryskt. Någonting hade hänt, annars skulle tärningarna inte ha stannat. Han drabbades av en tanke som fick nackhåret att resa sig på honom. Det här var tredje gången de hade stannat i Tuons närvaro. Tredje gången, om man räknade den vid porten i Ibordar. Tre fördömda gånger och varenda gång knuten till henne. Den vithårige mannen kom in i vagnen, lätt haltande, sköt tillbaka huvan och stängde dörren bakom sig. Det som fick honom att halta var en gammal skada, inte någonting som hade hänt i staden. Lång, smal och väderbiten med skarpa blå ögon och långa snövita mustascher som räckte nedanför hakan borde han ha dragit till sig folks uppmärksamhet varhelst han gick. Men han hade god vana vid att hålla sig dold utan att gömma sig. Och den mörkt bronsfärgade rocken och bruna yllemantel han bar var passande för en man som hade pengar att spendera, men inte allt för mycket. Gatorna är fulla av rykten om henne, sa han och nickade mot Tuon, men ingenting om hennes försvinnande. Jag bjöd ett par shunshanska officerare på några glas, och de verkar tro att hon är i Terrasin-palatset eller ute på någon inspektionstur. Det verkar inte som om de dolde någonting, Mert. De visste det inte. Hade du väntat dig offentliga tillkännagivanden, leksak, sa Tuon klentroget. Som det är nu kanske Sharoth överväger att ta sitt liv för skammens skull. Tror du att hon dessutom skulle sprida ut ett så dåligt förebud om återkomsten så att alla fick se det? Egernin hade alltså haft rätt. Det verkade fortfarande omöjligt. Och inte alls särskilt viktigt jämfört med att tärningarna hade stannat. Vad hade hänt? Han hade skakat hand med Tuon, det var det enda. Skakat hand och slutit ett avtal. Han tänkte hålla sin del, men vad hade tärningarna sagt honom? Att hon skulle hålla sin? Eller att hon inte skulle det? För allt vad han visste brukade kanske shunshanska adelsdamer gifta sig med. Vad var det hon tänkt göra honom till? Bägarbärare. De kanske gifte sig med bägarbärare hela tiden. Det är mer, Mats, sa Thom, som tankfullt och aningen förvånat betraktade Tjuorn. Mats slogs av att hon inte verkade överdrivet bekymrad över möjligheten att Sarroth skulle ta livet av sig. Hon var kanske verkligen så seg som Jomon trodde. Vad var det de förbannade tärningarna försökte tala om för honom? Sen fortsatte Thom och Mert glömde bort att tänka vare sig på hur seg Tjuorn kunde tänkas vara eller på tärningarna. Tjailin är död. De håller tyst om det för att inte orsaka oroligheter. Men en man ur palatsgardet, en ung löjtnant som inte tålde brännvin särskilt väl, berättade för mig att de planerar att hålla hennes begravningshögtid och Bärslans kröning samma dag. Hur? Krävde Märta att få veta. Hon var visserligen äldre än han, men inte så mycket äldre. Bärslans kröning, ljus. Hur stod Bärslan ut med det? Han som hatade Sjornsen så mycket. Det hade varit hans plan att sätta eld på upplagen vid buktvägen. Han skulle ha försökt starta ett uppror om inte Märta hade övertygat honom om att det bara skulle ha slutat i en ren slakt och inte av Sjornsen. Thom tvekade och strök tummen över mustascherna. Till sist suckade han. Hon hittades i sitt sovrum morgonen efter att vi hade gett oss av, Mert. Fortfarande bunden till händer och fötter. Hennes huvud hade slitits från kroppen. Mert insåg inte att hans knän hade gett vika förrän han fann sig sittande på golvet med surrande huvud. Han kunde höra hennes röst. Är du inte försiktig kommer du att få huvudet avhugget, griskultingen min, och det skulle jag inte tycka om. Chertal böjde sig fram på den smala sängen för att lägga en tröstande hand mot hans kind. Vindfinnerskorna, sa han ihåligt. Han behövde inte säga mer. Enligt den där löjtnanten har Sjornsen bestämt sig för att det var Eisegir som gjorde det, för att Tailin hade avlagt de Sjornsenska ederna. Det är vad de kommer att kungöra vid hennes begravningshögtid. Tailin dör samma natt som vindfinnerskorna flyr och Sjornsen tror att det var Eisegir som dödade henne. Han kunde inte föreställa sig Tailin död. Jag tänker ha dig till middag, ädlingen min. Det är inte vettigt, Thom. Thom tvekade igen, vägde sina ord med fundersam min. Det skulle kunna vara politik. Delvis, men jag tror att det faktiskt är vad de tror, Mert. Löjtnanten som jag pratade med sa att de är säkra på att vindfinnerskorna hade allt för brått att fly för att ta några omvägar. Och närmaste vägen ut ur palatset från Jaimernas burar går inte ens i närheten av Tailins svit. Mert grymtade. Han var säker på att det inte var vindfinnerskorna. Och det fanns hur som helst ingenting han kunde göra åt det. Ingenting. Marvath Damerna hade skäl att döda Tailin, sa plötsligt Seleucia. De måste frukta att hennes exempel ska påverka andra. Vad hade Damerna för anledning? Ingen. Rättvisans hand kräver motiv och bevis, även för Damerna och Dracovallar. Hon lät som om hon läste innantill, och hon såg på Tjuorn ur ögonvrån. Mert tittade över axeln, men även om den lilla kvinnan hade använt händerna för att tala om för Seleucia vad hon skulle säga, så låg de stilla i hennes sköte nu. Hon betraktade honom med neutral min. Kände du så djupt för Tailin, frågade hon försiktigt. Ja, nej, bränner mig. Jag tyckte om henne. Han vände sig bort och drog fingrarna genom håret så att mössan ramlade av. Aldrig i hela sitt liv hade han varit så glad att komma bort från en kvinna, men det här. Och jag lämnade henne bunden och med munkavle så att hon inte ens kunde ropa efter hjälp. Ett lätt byte för Golamen, sa han bittert. Det var mig den letade efter. Skaka inte på huvudet, Thom. Du vet det lika väl som jag. Vad är en Golam? Frågade Tjuorn. Skuggans yngel, ersnåd, sa Thom. Han rynkade bekymrat pannan. Han brukade sällan låta sig bekymras av någonting, men endast en dåre skulle inte vara bekymrad av en golem. Den ser ut som en man, men den kan slinka genom ett råtthål eller under en dörr. Och den är stark nog att... Han harklade sig bakom mustaschen. Då, nog om det. Mert, hon kunde ha haft 100 vakter omkring sig utan att det hade hindrat det där monstret. Hon skulle inte ha behövt 100 vakter om hon inte hade haft med Mert Cawthorn att göra. Angola, muttrade Chewen fundersamt. Plötsligt knackade hon Mert hårt i huvudet med knogarna. Han slog handen över gässan och stirrade vantroget på henne över axeln. Det gläder mig mycket att du visar lojalitet mot Tylin, leksak, sa hon med sträng röst. Men jag tänker inte tolerera att du är vidskeplig. Jag tolererar det inte. Det skänker inte Tylin någon heder. Bränne honom. Tylins död verkade bekymra henne lika lite som huruvida Sarroth skulle begå självmord. Vad var det för sorts kvinna han skulle gifta sig med? När det bultade på dörren igen brydde han sig inte ens om att ställa sig upp. Man kände sig alldeles domnad inombords och öm på utsidan. Blarick klev in i vagnen utan att fråga. Hans mörkbruna mantel dröp av regn. Det var en gammal mantel, tunnsliten på sina ställen, men han verkade inte bry sig om ifall regnet läckte igenom. Väktaren ignorerade alla utom Mert. Nästan alla. Mannen tog sig faktiskt tid att ett ögonblick betrakta Chelusias barm. Julien vill träffa dig, Cawthorn, sa han, fortfarande med blicken på Chelusia. Ljus, mycket bättre än så här kunde en dag inte gärna bli. Vem är Julien? Frågade Chewen uppfordrande. Mert brydde sig inte om att svara. Säg till Julien att jag pratar med henne när vi väl har kommit iväg, Blarick. Det sista han ville nu var att behöva lyssna på mer av Aesedernas klagomål. Hon vill träffa dig nu, Cawthorn. Med en suck tog sig Mert på fötter och plockade mössan från golvet. Blarick såg ut som om han tänkte släpa honom därifrån om han inte kom godvilligt. I det humör Mert var just nu var han rädd att han skulle sätta en kniv i karn om han försökte och få nacken bruten för besväret. En väktare tog inte lätt på sånt som en kniv i sidan. Mert var tämligen säker på att han redan hade dött den extra gång han hade fått sig tilldelad, och det var inte något gammalt minne. Tillräckligt säker för att inte ta några risker som han kunde undvika. Vem är Julien, leksak? Om han inte vetat bättre skulle han ha sagt att Chewen lät svartsjuk. En förbannad ACD, brummade han, drog på sig mössan och begåvades med ett litet glädjeämne denna eländiga dag. Chewen som gapade av bestörtning. Han gick ut och stängde dörren bakom sig innan hon hann komma på någonting att säga. Ett mycket litet glädjeämne, en ensam fjäril på en dynghög. Tylin var död och vindfinnerskorna kunde fortfarande få skulden, vad Thom än sa. Och sen var det Chewen och de fördömda tärningarna. En mycket liten fjäril på en mycket stor dynghög. Himlen var full av mörka moln nu och regnet föll i en stadig ström. Ett riktigt blöteregn, som de skulle ha kallat det hemma vid. Så fort han steg ut började det trots mössan blöta igenom hans sår och sippra in genom rocken. Blarick verkade knappt märka det, utan höll nätt och jämnt ihop manteln. Mert hade inte mycket annat val än att kura ihop sig och plaska genom vattenpölarna som växte sig allt större på gatorna. Han skulle ändå vara genomblöt innan han hann hämta en mantel i sin egen vagn, och dessutom passade vädret hans sinnesstämning. Till hans förvåning hade ett enormt arbete hunnit utföras medan han befann sig i vagnen, trots regnet. Tältduksväggen var försvunnen så långt han kunde se åt båda hållen, och hälften av lastvagnarna som hade stått runt Chewons vagn var också borta, liksom de flesta av hästarna som stått vid tjuderlinorna. En stor järnbur innehållande ett lejon med svart man rullade förbi mot vägen bakom ett par knogande hästar som verkade lika lite besvärade av det synbarligen sovande lejonet som av skyfallet. Artisterna hade också börjat lämna lägret, men hur de bestämde sin inbördes ordning var ett mysterium. De flesta av tälten verkade ha försvunnit. På ett ställe verkade tre av de bjärt målade vagnarna saknas. På ett annat var varannan vagn borta, men på ett tredje bildade de husliknande ekipagen fortfarande en nästan solid massa. Det enda tecknet på att föreställningens medlemmar inte bara spreds för vinden var Luca själv, som paraderade längs gatan insvept i en röd mantel som skydd mot regnet. Då och då stannade han för att klappa någon man på axeln eller mumla någonting till någon kvinna som fick henne att skratta. Om föreställningen hade skingrat skulle Luca ha varit ute och jagat dem som försökte ge sig av. Han höll samman föreställningen med sin övertalningsförmåga lika mycket som någonting annat. Och han lät aldrig någon lämna den utan att först ha pratat sig hes i sina försök att avstyra det. Mert insåg att han borde ha blivit glad över att se att Luca var kvar, även om han aldrig egentligen trott att mannen skulle kunna överge sitt guld. Men just nu betvivlade han att någonting kunde få honom att känna sig annat än domnad och arg. Vagnen som Blarick förde honom till var nästan lika stor som Lucas, men den var överdragen med vit rappning istället för någon prålig färg. Den vita färgen hade sedan länge börjat rinna och flagna, och i regnet fick den ännu en nyans närmare grått, där inte redan det nakna träet tittade fram. Vagnen tillhörde ett narrsällskap, fyra dystra män som målade sina ansikten, öste vatten på varandra eller slog varandra med uppblåsta grisblåsor när det fanns publik. Annars ägnade de sin tid åt att förtära så stora mängder vin som de hade råd att köpa. För den summa Mert hade betalat i hyra för vagnen kunde de vara konstant druckna i flera månader. Och det hade kostat ännu mer att få någon att inhysa dem. Fyra raggiga hästar som inte såg mycket ut för världen var redan spända framför vagnen. Och Fen Mishar, Jolins andra väktare, satt uppe på kuskbocken med tömmarna i handen, insvept i en gammal grå mantel. Med sina sneda ögon betraktade han Mert på samma sätt som en varg kunde tänkas betrakta en obetänksam byracka. Väktarna hade ogillat Merts plan ända från början och var övertygade om att de hade kunnat få systrarna i säkerhet bara de kommit utanför stadsmuren. Det hade de kanske, men Shorshen bedrev en energisk jakt på kvinnor som kunde leda kraften. Själva föreställningen hade tydligen blivit genomsökt fyra gånger dagarna efter att Iborar fallit för Shorshen. Och det skulle räcka med ett oförsiktigt ord från någon för att de skulle hamna i grytan allihop. Att döma av vad Eganin och Domon sagt kunde sökarna få ett klippblock att berätta allt de någonsin hade sett. Lyckligtvis var inte alla systrarna lika säkra som Jolins väktare på att de hade rätt. Aesir hade en tendens att vela när de inte kunde komma överens om vad de skulle göra. När Matt kom fram till trappan i vagnens bakända stoppade Blarick honom genom att sätta handen mot hans bröst. Väktarens ansikte kunde ha varit snidat i hårt trä. Större sinnesrörelse än så visade han inte där han stod med regnvattnet strilande längs kinderna. Fen och jag är tacksamma för att du fick ut henne ur staden, Kåfen. Men det här kan inte fortsätta. Det är trångt för systrarna att dela vagnen med de där andra kvinnorna och de drar inte jämnt. Det kommer att bli bekymmer om vi inte får tag på en vagn till. Är det bara det som det handlar om, sa Mert buttert och drog åt rockkragen. Inte för att det tjänade mycket till. På ryggen var han redan genomblöt och resten var inte mycket bättre. Om Jolene hade dragit hit honom bara för att gnälla över inlogeringen igen. Hon berättar vad det handlar om, Kåfen. Tänk på vad jag sa bara. Muttrande för sig själv klev Mert upp för de smutsrandiga trappstegen och gick in. Han stängde dörren hårt bakom sig. Vagnen var inredd på i stort sett samma sätt som den där Tjuon bodde. Förutom att det fanns fyra sängar här istället för två. Två av dem var uppfällda platt mot väggen ovanför de båda andra. Han hade ingen aning om hur de sex kvinnorna delade upp sovplatserna, men misstänkte att det inte skedde i full sämja. Atmosfären inne i vagnen var så spänd att den nästan sprakade i luften. Det satt tre kvinnor på vardera av de båda underslafarna och antingen iakttog eller ignorerade de tre på den andra. Jolene, som aldrig hållit som Damon, låtsades som om de tre chaldamerna inte existerade. Hon satt och läste i en liten bok med träpärmar. Eiche det ut i fingerspetsarna och oerhört arrogant trots att hon var klädd i en nött blå klänning som tidigare hade tillhört en kvinna som dresserade lejonen. De båda andra systrarna visste däremot av egen erfarenhet vad det innebar att vara Damon. Edishina iakttog vaksamt de tre chaldamerna med ena handen vilande i närheten av sin slidkniv, medan Teslin hela tiden flackade med blicken, tittade överallt utom på chaldamerna och knådade sin mörka yllekjol med händerna. Han visste inte vilka medel Eganin hade använt för att de tre chaldamerna skulle hjälpa vad de betraktade som damener att fly. Men trots att de säkert var lika eftersökta av myndigheterna som Eganin hade deras inställning till kvinnor som kunde leda kraften inte förändrats. Bethamin, lång, lika mörk i hyn som Tuon och klädd i en ebodarisk klänning med mycket djup urringning och kjolen uppsydd till knäet så att de urblekta röda underkjolarna syntes på ena sidan, påminde om en mor som väntade på att barnen skulle ställa till med något oundvikligt hyss. Gulblonda Sita i en grå ylleklänning vars höga krage skylde henne helt såg mer ut som om hon iakttog en samling farliga hundar som förr eller senare måste sättas i bur. Renna, hon som hade pratat om att hugga av händer och fötter, låtsades också läsa, men med jämna mellanrum lyfte hon sin förrädiskt milda blick från den tunna skrift hon höll i för att studera Eishedena. Och varje gång med samma obehagliga leende. Mert hade lust att svära innan någon av dem ens öppnat munnen. En klok man höll sig undan kvinnor som var osams, särskilt om vissa av dem var Eishedera. Men så här var det varje gång han kom in i den här vagnen. Jag hoppas att det är någonting viktigt, Jolene. Han knäppte upp rocken och försökte skaka ut en del av vattnet. Förmodligen vore det bättre att helt enkelt vrida ur plagget. Jag har just fått veta att Golamen dödade Tylin samma natt som vi gav oss av, så jag är inte på humör att lyssna på klagomål. Jolene markerade omsorgsfullt hur långt hon kommit med ett broderat bokmärke och knäppte händerna ovanpå boken innan hon sa någonting. Utan honom skulle hon förmodligen själv ha haft en Erdheim om halsen, men han hade aldrig märkt av någon särskild fallenhet för tacksamhet hos Eishedair. Hon ignorerade vad han sagt om Tylin. Blairick har sagt att föreställningen redan har börjat röra på sig, sa hon svalt. Men du måste stoppa den. Det är bara dig Luca lyssnar på. Orden fick hennes läppar att strama en aning. Eishedair var inte vana vid att folk inte lyssnade på dem och de gröna var inga mästare på att dölja när de var missnöjda. Vi måste överge tanken på Lugard för tillfället. Vi måste ta färjan över hamnen och fara till Ilian. Det var förmodligen det sämsta förslag han någonsin hört från hennes sida, även om hon naturligtvis inte menat det som ett förslag. På så vis var hon ännu värre än Eganin. Nu när nästan halva sällskapet redan var på väg skulle det ta hela dagen bara att få ner alla till färjeläget och dessutom skulle det innebära att de måste in i staden. Genom att sätta kurs mot Lugard kom sällskapet på snabbast sätt undan Shornshen, medan däremot dessa hade soldater utposterade hela vägen till gränsen till Ilien, kanske ännu längre. Eganin ville inte gärna berätta vad hon visste om saken. Men Thom var en mästare på att gräva fram sånt. Mert gjorde sig dock inte besväret att öppna munnen. Det behövde han inte. Nej, sa Teslin med spänd röst och tydlig Ilien-accent. Hon såg ut som om hon tuggade sten till frukost, middag och kvällsvard, hård och bestämd. Men när hon nu böjde sig fram förbi Edishina fanns det någonting nervöst i hennes blick. Det hade hamnat där under hennes veckor som Damon. Nej, Jolene. Jag har ju sagt att vi inte vågar ta risken. Vi vågar inte. Ljus, spottade Jolene fram och drämde boken i golvet. Ta dig samman, Teslin. Bara för att du hörs fången ett litet tag behöver du inte gå i bitar fullständigt. Gå i bitar? Gå i bitar?
Låt dem sätta på dig den där kragen så kan du börja prata om att gå i bitar. Teslin hade fört handen till halsen som om hon fortfarande kände är Damon där. Hjälp mig att övertyga henne, Edesina. Om hon får hålla ser hon till att vi får kragen på oss igen. Edesina drog sig bakåt mot väggen. Hon var en slank kvinna med fina drag och midjelångt mörkt hår. Hon var alltid tyst under den röda och den gröna systerns hetsiga och ofta återkommande diskussioner. Och Jolene ägnade henne inte så mycket som en blick. Ber du en rebell om hjälp, Teslin? Vi borde ha lämnat henne kvar till Sjonsen. Hör nu på mig. Du kan känna det lika väl som jag. Skulle du verkligen godta en större fara för att undvika en mindre? Mindre, fräster Teslin. Du vet ingenting om... Renna sträckte ut armen och lät boken falla till golvet med en smäll. Om Ishnod ursäktar oss ett litet tag så har vi fortfarande våra Erdamer. Vi skulle nog strax ha lärt flickorna att uppföra sig igen. Hennes accent hade en melodiös ton, men leendet på hennes läppar nådde aldrig de bruna ögonen. Det duger inte att låta dem gå fria så här länge. Sjerta nickade bistert och reste sig upp som för att hämta kopplen. Jag tror vi är färdiga med Erdamerna, sa Bethamin, utan att bry sig om de båda andra Saldamernas bestörta blickar. Men det finns andra sätt att få flickorna att lugna sig. Får jag föreslå att Ishnod kommer tillbaka om en timme? När de inte längre kan sitta kommer de att säga vad de ska till Ishnod utan käbbel. Det lät som om hon menade precis vad hon sa. Jolene stirrade chockerat och vantroget på de tre Saldamerna. Men Edesina rätade på ryggen och grep beslutsamt om slidknivens skaft. Medan det nu var Teslins tur att trycka sig mot väggen med händerna pressade mot mellangärdet. Det behövs inte, sa Märt efter en kort stund. Bara en helt kort stund. Hur tillfredsställande det än skulle kunna vara att få Jolene att lugna sig så skulle Edesina kanske verkligen dra sin kniv. Och då var det som att släppa in en katt i hönsgården hur det än slutade. Vad är det för fara du pratar om, Jolene? Jolene, vad är det som kan vara farligare än Sjonsen för oss just nu? Den gröna systern kom fram till att hennes blick inte gjorde något intryck på Bethamin, så hon vände den mot Märt istället. Om hon inte varit HD skulle han ha sagt att hon såg trumpen ut. Jolene tyckte inte om att behöva förklara sig. Om du nödvändigtvis måste veta det så är det någon som leder kraften. Teslin och Edesina nickade, den röda systern motvilligt och den gula med eftertryck. Här i lägret, sa han förskräckt. Hans högerhand la sig automatiskt över skjortan där rävhuvudet av silver var, men medaljongen hade inte blivit kall. Långt bort, svarade Jolene, fortfarande motvilligt. Norrut. Mycket längre bort än någon av oss borde kunna känna, sköt Edesina in med en skrämd biton i rösten. Mängden sajder som leds måste vara oerhörd. Helt obegripligt stor. Hon tystades av en vass blick från Jolene som sen studerade Märt igen, som för att avgöra hur mycket hon måste berätta för honom. På så långt håll, fortsatte hon, skulle vi inte kunna känna en som varenda syster i hela tornet ledde kraften på samma gång. Det måste vara de förlorade. Och vad det än är de gör så vill vi inte komma närmare än vi absolut måste. Märt var tyst. Till sist sa han, om det är långt borta håller vi oss till planen. Jolene fortsatte att argumentera, men han lyssnade. Varje gång han tänkte på Rand eller Perrin dök det upp virvlande färger i hans huvud. Det hade förmodligen någonting att göra med att vara Taveren. Den här gången hade han inte tänkt på någon av de båda vännerna, men trots det hade färgerna dykt upp. En solfjäder gjord av 1000 regnbågar. Den här gången hade de nästan formats till någonting begripligt. En vag bild av något som kunde vara en man och en kvinna som satt på marken, vända mot varandra. Den var borta på ett ögonblick, men han visste vem det var utan minsta tvekan. Inte de förlorade. Rand. och han kunde inte låta bli att undra vad Rand hade gjort när tärningarna stannade den här gången.